Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Monica Nilsson Lysell, reporter på DI Digital, och med mig har jag min kollega Johannes Karlsson. Vad ska vi prata om idag?
Ja, vi ska dels få höra hur Storytels vd Johannes Larcher summerar sitt första år på posten och hur han har lyckats vända det tidigare skadeskjutna bolaget till en rörelsevinst. Vi ska också gå igenom hur det går för nätläkaren doktor.se som nu nobbar nytt riskkapital och istället väljer att låna 200 miljoner kronor till förvärv. Bolaget närmar sig lönsamhet och har varit en börskandidat länge. Kanske är det dags nästa år.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Ljudboksbolaget Storytels aktie har fallit med över 80% sen toppen sommaren 2020, och förra året så bytte man ju ut grundaren Jonas Tellander från vd-stolen. Den nya vdn som kom in, Johannes Larcher, han har nu jobbat på bolaget i drygt ett år, och du Monica träffade ju nyligen honom för en lite längre intervju. Ja, vad gav han för generella intryck?
Ja, han var väldigt tydlig, mitt intryck. Väldigt lång är han också. Sen var han ganska frustrerad över att det här förändringsarbetet som han har jobbat med det här året, att det inte riktigt avspeglas i aktiekursen.
Okej, okay. Ja, så har nog fler börs-vd:ar kanske känt genom åren skulle jag tro. Men Johannes Larcher då, han kom ju senast från HBO Max International. Och då kan man ju fråga sig liksom varför han bytte jobb från HBO. De har ju 95 miljoner prenumeranter världen över till förhållandevis då lilla Storytel med drygt 2 miljoner prenumeranter. Vad sa han om det? Varför valde han att nappa på det här?
Ja, han var väldigt tydlig med att det inte är svensk november som lockade honom. Han är ju amerikansk österrikare. Men som jag förstod det så hade han liksom nått så långt man kan komma inom tv-branschen. Han hade ett toppjobb då på HBO som man kallade för världens bästa streamingbolag, och passade på att skicka iväg en liten glidning till Storytels nya kommunikationschef Malin Lindborn, för hon jobbade senast på Netflix.
Ja, okej. Okay. Så han har inte släppt det än, rivaliteten där, kanske, mellan HBO och Netflix.
Det verkar inte riktigt så. Men han förklarar det som att tv-marknaden, den har nått en mognad nu. Ljudboksmarknaden har ju inte det. Den är i mycket tidigare fas, och det verkar han tycka är spännande. Sen lockades han också av att fortsätta den här omställningen som Storytel precis hade påbörjat när han klev in. Jag frågade vilka problem han såg eller liksom fick syn på när han klev in i bolaget, och där var han, ja, han visade på lite av den här tydligheten. Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp om det.
When I came in here, I found a company that had gone through some pretty traumatic experiences. Missed quarters in terms of financial earnings. Lots of changes to the board. Significant reduction in force on the team. Headcount had been reduced. Heavy losses. So there was a moment of challenge and crisis, you could say. I also found a company that was very Swedish. Now, we are proudly Swedish because we are from this region. We're proudly made in Sweden. But it was also a company that operated around the world but didn't really operate with a very international mindset. The leadership team was purely Swedish, with one exception from Denmark. I found a company that was very much still a company that was shaped by its founder in an almost entrepreneurial startup way. So when I came in, for example, we didn't really have a marketing team, to my surprise. There was no one in the company that was chief marketing officer. We had to build a growth marketing practice from scratch. We had ignored our partnership opportunities. So now we're partnering, just announced yesterday, a partnership with KPN in the Netherlands, for example, the largest telco. I found a company that wasn't really... unlocking the benefits of being the owner of both traditional publishing houses and a streaming service. As the owner of Norstedts and as the owner of Storytel Streaming, I would have expected a lot more cooperation and collaboration between these two parts of the business. That was not the case. So we've taken big steps, I think, in the right direction of building an organization that is equipped for the future and professionally managed to scale and to grow and to be profitable, and that is run with a higher level of efficiency also in terms of how we do things and get more done with less. In marketing, for example, we had a very good summer, as you saw in the third quarter report, but we acquired more subscribers this summer than we did last summer for a significantly reduced marketing budget, but still have a same or higher level of quality subscriber with longer lifetimes and higher ARPU. So a lot of things have changed.
Ja, intressant att höra. Och i tredje kvartalet här så redovisade ju Storytel ett positivt rörelseresultat och man höjde dessutom då sin guidning för året. Ska man liksom tolka det här som att Johannes Larcher då har lyckats med den här vändningen som man då anställdes för att genomföra? Är han färdig med den, så att säga?
Ja, han beskriver det själv som att man är inne på, man har klarat 5 kilometer på ett maratonlopp. Ett maraton är 42 kilometer för er som inte har sprungit det. Det har inte jag heller gjort, men de gånger jag har försökt springa långt så måste jag väl säga att de där första 5, de är ju lätta och roliga, och allt som kommer efter det är ju väldigt, kan ju vara väldigt tungt. Så att de har nog många tunga kilometer framför sig. Och frågan är väl också om aktiemarknaden kommer liksom stå där och heja på, eller om det kommer vara, fortsätta som det är nu, att man bryr sig mer om andra, större spelare.
Mm. Men vad är hans förklaring då till att man har lyckats vända till ett positivt rörelseresultat? Det är ju någonting man också har lyft fram väldigt mycket i sin kommunikation som man är väldigt nöjd över, förstås.
Ja, en sak som han har lyft fram tidigare och som vi också pratade om, det är att man har lanserat billigare abonnemang, bland annat här i Sverige. Och man har lyckats öka den här genomsnittliga intäkten per användare från 120 kronor för ett år sedan till 131 kronor i tredje kvartalet. Jag kollade av ren nyfikenhet på vad motsvarande siffra är för Spotify. Man räknar om euro till svenska kronor, blir det 46 kronor. Och det är dessutom en nedgående trend där för Spotify. Och nu blir det kanske spännande att se hur deras prishöjning kommer påverka den där siffran. Men en majoritet av Spotifys 574 miljoner användare använder ju gratis abonnemanget som det är reklam i. Och det där passade jag också på att fråga Johannes Larcher om. Kan det bli ett reklamabonnemang på Storytel?
Mm, just det. Vi har ju sett att Disney Plus till exempel nyligen lanserade ett reklamalternativ. Halva priset jämfört med deras premiumerbjudande här i Sverige. Och Netflix har väl haft ett liknande erbjudande i USA i ett år nu. Så det känns ju verkligen som att det här är någon sorts lösning som hela branschen tittar lite på, eller?
Ja, Johannes Larcher har förstås bra koll på streamingbranschen. Och han förklarade det som att just den här mognaden gör att man har nått alla som är beredda att betala full pris, och då kan ett billigare reklamabonnemang, det blir ett sätt att nå fler. Men i ljudboksbranschen, där finns det fortfarande potential då bland de som vill betala full pris, så det är inte något som han har i sina planer just nu.
Nej, okej. Men vad har Storytel, vad har de på gång då? Om de inte har det här på gång, vad är det de har i görningen för att liksom fortsätta växa? För jag gissar att det är en ambition man har.
Ja, jag var nyfiken på om till exempel poddar som Spotify tror så mycket på, om det kan vara något för Storytel. Men Johannes Larcher svarade att det blir ingen livesändsport. Det blir inga kändispoddar, det blir inte video. I alla fall inte i närtid då. Det är osannolikt, sa han. Men däremot kortare berättelser som alltså inte har en bok som förlaga, det är ju någonting som man satsar på. Och också originalinnehåll som inte finns hos några av de andra, som inte finns hos konkurrenterna. Vi pratar lite om AI också. Det är inte så länge sedan Storytel berättade att man börjar ett samarbete där för att kunna, när du lyssnar på en ljudbok, om du tycker att rösten är lite trist, då kan du byta ut den till en med ett annat tempo eller en annan ton. Det där finns än så länge för böcker på engelska och nyligen också för böcker på polska, och nästa år så kommer det på svenska och danska. Nästa steg i det där då, det är ju att använda AI hela vägen, alltså att aldrig ha en verklig röst utan att ha en syntetisk AI-röst. Och det, där ser man potential för böcker som har lite smalare publik. Om man kan få ner produktionskostnaden, då kan man ju plötsligt liksom räkna hem det.
Just det, när man inte behöver betala stort gage till Stefan Sauk och de här andra populära.
Precis, jag vet inte vad AI-rösten tar för gage, men jag räknar med att det är mindre.
Ja, men det, elefanten i rummet när man pratar om Storytel har ju varit då Spotify och den ökade konkurrensen därifrån. Spotify har ju liksom i ett par år nu liksom doppat tårna lite i ljudboksmarknaden, men man lanserade ju ett lite mer seriöst erbjudande här ganska nyligen i Storbritannien och Australien, och dessutom planer på att lansera det vidare globalt framöver. Vad har han att säga om det här? Han har ju fått frågan många gånger, men vad hade han att säga?
Ja, han sa inte så mycket mer än att han tycker att marknaden överreagerade när det här beskedet kom och Storytels aktie sjönk. I övrigt, om man pratar brett om konkurrens, då välkomnade Johannes Larcher konkurrensen, för han menar på att det får liksom fler att upptäcka ljudboken, och när vattnet stiger lyfter alla båtar, som man sa.
Jag förstår. Ja, vi får se vad som händer. Frågan är ju kanske snarare vad som händer på sikt för Storytel, kanske än de kommande 2-3 åren så där. Vi har ju ändå sett hur Spotify lyckats väldigt väl, får man ju säga, att gå från noll till ändå marknadsledare inom poddar till exempel, och poddlyssning framför allt, även om de kanske inte riktigt har fått snurr på den affären. Så jag vet inte, på sikt kanske han borde vara lite mer orolig. Det är i alla fall min profetia. Men vi får väl se.
Ja, det får vi göra.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Många företag som är i behov av kapital har ju börjat välja lånefinansiering istället för kapitalrundor. Ofta kan det vara för att man inte vill sätta en ny lägre värdering på bolaget som kan slå hårt mot aktieägarna. Nu har vi ännu ett sånt exempel, doktor.se. Berätta mer om det, Johannes.
Ja, det stämmer. De har nu tagit in 200 miljoner kronor i en renodlad kredit som heller inte kan konverteras till aktier i framtiden. Så det är liksom inte ett så kallat konvertibellån, som ibland kan vara en populär lösning också. Och men lite som du sa där, så var bolagets vd Martin Lindman inne på att en kapitalrunda ju naturligt alltid innebär liksom en viss utspädning för ägarna. Större eller mindre kan det ju vara. Samtidigt då som de hade behövt gå ut till marknaden och diskutera en ny värdering, vilket man kanske gärna håller sig ifrån i det här marknadsklimatet. För lite bakgrund kan man ju säga att när Doktor.se tog in kapital från sina ägare under hösten 2022, för ungefär ett år sedan, då var värderingen 6 miljarder kronor. Men som vi på DI har skrivit om här tidigare i år, så har ändå värderingen i det här bolaget nästan halverats i gråhandeln som pågår. Det finns en liksom viss organiserad handel i Doktor.se utanför börsen, även om det inte är så stora volymer. Så med det i åtanke kanske det hade varit svårt att säga vad värderingen hade hamnat på idag, men antagligen lite lägre som man kanske vill undvika.
Ja, det är ju intressant var de här pengarna kommer ifrån. Det var ett namn som var nytt för mig i alla fall.
Mm, det var det faktiskt för mig också. Men det är då en svensk aktör som heter Ture Invest som står för det här lånet. Och bakom Ture Invest finns finansmannen Paul Leander Engström och Jakob Röjdmark som tidigare karriären var analyschef på investmentbolaget Industrivärden. Och för lite kontext då kan man ju säga utifrån vad de i alla fall själva presenterar på sin hemsida så har de en fond från 2021, deras senaste. Den hade en storlek på ja, lite drygt 5 miljarder kronor och tagit in pengar från institutionella investerare och några av de rikaste familjerna i Norden inom citat. Och totalt då så förvaltar de tillgångar på drygt 11 miljarder kronor. Och ja, jag kollade lite på det här för jag blev lite nyfiken. Och styrelseordförande i Ture Invest är en person som heter Mikael Walter. Han kanske man känner till lite om man är en flitig läsare hos oss. För han är nämligen styrelseledamot i Klarna och en nära affärspartner till en av Klarnas tre grundare, Viktor Jakobsson. Och jag gissar väl att det är därigenom som Doktor.se då kanske har kommit i kontakt med Ture Invest eftersom att då Viktor Jakobsson sen tidigare är delägare i Doktor.se privat då och Mikael Walter är ofta hans företrädare i de investeringarna.
Intressant, du får rita upp den där kartan för mig sen. Men vad ska man med de här pengarna till då?
Ja, Martin Lindman då, han menar ju att Doktor.se egentligen inte behöver liksom mer kapital för att driva själva rörelsen. Lite kontext är väl att man i fjol gjorde en förlust på sista raden om 290 miljoner kronor. Men då, justerat för jämförelsestörande poster så landade man på ett ebitda-resultat på minus 90 miljoner kronor. Och då... Det kan ju vara lite lockande ibland, men har man trollat bort lite kostnader, till exempel kostnader för ja, men kapitalanskaffningar, etableringar i nya marknader, omstruktureringar, investeringar i ett nytt huvudkontor och så vidare och så vidare. Men i år då, 2023, då kommer de ha vänt till ett positivt ebitda-resultat på den här raden då. Och sen är planen att nå ett positivt kassaflöde också nästa år. Och det är också det kassaflödet man ska använda för att betala av och ja, amortera och betala räntor på det här lånet. Och varför tar man in pengarna? Jo, man ska göra förvärv, säger han.
Mm. Ja, många av de vårdgivare som började som renodlade nätläkare, vi har ju Kry förstås, Doktor.se och Min Doktor. De har ju verkligen gett sig in i den fysiska vården under de här senaste åren. Om vi tar Doktor.se då, de driver ungefär 25 fysiska vårdcentraler i Sverige. Man har både förvärvat och startat på egen hand. Och man har ungefär 220 000 listade patienter. Merparten av nätläkarnas intäkter kommer numera från den här fysiska vården snarare än från digitala engångsbesök i appen. Men nu då med nya lånade pengar, är det fler vårdcentraler man kommer köpa?
Ja, men det var ju min misstanke, men Martin Lindman svarade väl att det kan bli så men inte nödvändigtvis. Han säger att Doktor.se ju ändå nått en viss status som en ja, men etablerad aktör som ju på något sätt ändå kanske närmar sig lönsamhet och att det är en position som ganska många andra aktörer inom vårdbranschen inte har liksom lyxen att ha nått än. Så det här brukar ju då innebära att ja, men när det blir lite svårare att ta in nytt kapital så kommer en hel del aktörer slås ut och en konsolidering kommer ske och då vill man nu vara en aktiv del av den. Så det kan nog handla både om att ja, men säkert köpa fler fysiska enheter kanske, men kanske också andra typer av liksom mer nischade digitala vårdtjänster skulle jag tro.
Ja, det finns ju några som har det lite tufft nu. Men vi har nya marknader också. Doktor.se finns sedan i början av förra året i Tyskland. Konkurrenten Kry har satsat på Storbritannien och Frankrike framförallt. Hur går det för Doktor.se internationella satsning?
Jo, men Martin Lindman menar att Tyskland redan har nått en viss mognadsgrad, trots att det knappt har gått 2 år sedan man etablerade sig där. Och där kan man väl säga att bolaget, utöver då en digital vårdtjänst, precis som här i Sverige, också har 7 vårdcentraler och ett sjukhus faktiskt som man driver. Och han säger att de omsätter uppemot 200 miljoner kronor där, och att de nästa år kommer vända från ett litet underskott till plus minus noll då på den marknaden, vilket ju i praktiken innebär att det inte tynger ner resultatet lika mycket framöver då som det kanske gör i början när man behöver ta investeringar för att etablera sig.
Ett sjukhus alltså. Ja, förra året växte doktorn.se sina intäkter med ungefär 30%. Man nådde 1,1 miljarder kronor. Fick du någon prognos för hur det kommer sluta i år?
Ja, Martin Lindman räknar med att man växer med ungefär samma takt i år, kanske lite långsammare, men att man når då knappt 1,4 miljarder kronor i omsättning totalt.
Martin Lindman kallar det här lånet för en bryggfinansiering. Vad menar han med det egentligen?
Ja, men det undrade jag också, för bryggfinansiering brukar ju indikera att det är pengar som ska räcka fram till en viss tidpunkt då, så sen när något annat tar vid den här bryggfinansieringen, men det han menade var väl helt enkelt att de här pengarna kommer liksom räcka fram till lönsamhet, att de inte aktivt kommer ha något behov av att jaga mer kapital framöver, åtminstone som man ser det nu. Och då frågade jag förstås om en börsnotering kanske är ett nästa troligt steg då istället. Och om man ska liksom tolka Martin Lindman, så låter det ju verkligen som det. Han säger att det kommer finnas möjligheter att titta på en börsnotering nästa år, men att det såklart beror på om marknaden är redo för det dels, och dels vad ägarna vill såklart. Och han poängterade att inga beslut var fattade, men att det ligger väl i korten helt enkelt.
Ja, doktor.se har varit nära en börsnotering förr, va?
Men i början av 2022 så var man ju, alltså vad jag förstår, snubblande nära. Det som återstod var väl i princip att liksom trycka på knappen helt enkelt. Man ville ju då noteras på Stockholmsbörsen och sökte en värdering på ungefär 10 miljarder kronor, vad jag förstår. Det är väl inte bekräftat, men det var de uppgifter jag hade då. Men sen så, som alla vet, så bröt ju kriget i Ukraina ut, vilket satte marknaderna i gungning, och doktor.se valde att lägga de här planerna på is. Men en fördel är att man redan har gjort de flesta, om inte alla, förberedelser som ett bolag måste göra innan man går till börsen. Och Martin Lindman konstaterar ju att de är ett liksom börsfähigt bolag idag. Så om man väljer att liksom återuppta de här planerna, så borde det väl gå rätt snabbt, tror jag.
Ja, det är ju ständig diskussion. Hur är det med börsfönstret? Har det öppnats igen eller inte? Vi har ju sett ett antal tech-noteringar i USA, och i Sverige har vi Yubico som har noterats. Jag pratade nyligen med Tom V. Meyer, som är partner på Niklas Zennströms Atomico, som släppte sin stora rapport här igår. Jag frågade då om han trodde att han var en av de som trodde att det här noteringsfönstret skulle öppnas lite mer än vad det faktiskt har gjort under hösten. Och så var det nog. Men det har liksom fortsatt varit lite för svajigt på börsen för att börsfönstret skulle öppnas på vid gavel, eller vad man ska säga, enligt honom. Och han ser än så länge inga tecken på att, citat, offentliga investerares aptit på techbolag är tillbaka. Så det är nog många som fortfarande liksom har tryckt på paus för sina planer. Det tycker Tom V. Meyer är någonting bra. Det finns ingen anledning att ha bråttom om man är ett starkt företag. Vad hans medskick?
Nej, det är väl många som bidrar sin tid. Och som du säger, det är väl snarare bolag som kanske är ett väldigt akut kapitalbehov. De kanske är lite mer sugna på att eventuellt gå till börsen och ta in pengar. Men som du säger, har man starka resultat i privat miljö, så kan man väl stanna där. Men det blir intressant att följa vad som händer framöver.
Det blir kul att se om det blir någon slags catch-up-effekt, eller vad vi får se.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar när vi kommer med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar. Vi har dagliga morgonkoll, veckovisa analyspodden, Makrorådet, DIs ledarpodd och DI Weekends podd Stormens öga. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med entreprenören Konrad Bergström.
Och om du vill får du gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts eller på Spotify. Vill du som företagare sponsra den här podden? Ja, då ska du mejla till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.